P1 Dokumentär. Miniserie.
I stall och i ridhus, på gårdar och på tävlingsplatser finns de. Kvinnorna, flickorna, tanterna. Alla förenade av sin kärlek till hästar och ridning. 90% av alla ryttare i Sverige är kvinnor. Männen är få. Men bland de professionella inom sporten är andelen män högre. Och det är om dem den här serien handlar. Om den kultur som gjort att trakasserier, utnyttjanden och övergrepp fortfarande är vardag för många hästtjejer.
Man ska vara en riktig man. En riktig man har många tjejer. Kanske många tjejer omkring sig.
Man ska också veta att det här med att vara kille i ridsporten, hur uppvaktade vi blir.
Och han sätter sig på sängen och så säger han att han vill lära mig allt han kan, och så börjar han liksom smeka mig på benet.
Du lyssnar på P1-dokumentär miniserie Hästkarlar och stalltjejer. Del 1. Tränaren. Av Anneli Frank och Sigrid Edsenius.
Alla som är i ridsporten vet att det här, jag är inte på något sätt unik i att ha varit man, haft yngre flickor. Och det vet alla.
En flicka med det ljusa håret i en lång tofs hoppar en bana på sin fuxponny. Tre andra tjejer skrittar runt i ridhuset och väntar på att det ska bli deras tur. Bredvid står tränaren Thomas Hammar och instruerar henne. Han är en uppskattad tränare. Många vill rida för honom. Han är engagerad och ger sina elever mycket uppmärksamhet. Flera av hans elever har internationella framgångar i hoppning. Och allt började på Torns ridklubb i Lund på 1980-talet.
Jag skulle börja sjuan och blev kär i en tjej som hade häst. Och så åkte jag ut och fick rida på den hästen. Det slutade väl nog med att jag var mer kär i hästen än i henne. Och det var liksom, blev mitt liv och jag älskade det livet.
Thomas får låna olika ponnisar och blir duktig i fälttävlan.
Vi hade ett jättetrevligt, roligt gäng som var ute och red fälttävlan på 80-talet. Jag har väldigt roliga minnen med alla de människorna. Om jag red SM, jag vill minnas att det var 86 jag red ponny SM i Ljusdal. Alltså det gänget där i fälttävlan, det var säkert 50 stycken D-ponnier. Idag är det inte 50 D-ponnier i en fälttävlans-SM.
Thomas kämpade med att kunna hålla på med sporten som var både dyr och tidskrävande.
Jag knatade mig fram på egna. Jag städade varje dag på Pastoralinstitutet i Lund, hela gymnasiet, för att kunna betala mina stallhyror.
Andras föräldrar var med och hjälpte till. Men Thomas föräldrar var inte alls intresserade av hästar och hade fullt upp med annat.
Alltså egentligen, jag ser ju bara tillbaka på min barndom med glädje alltid. Faktiskt, den enda sorgen var att mina föräldrar var aldrig intresserade av hästar. Så jag har varit väldigt ensam med hästeriet. Jag hade mycket föräldrar som, jag såg hur de stöttade sina barn och sånt. Det fick jag klara själv. Då var jag ju bitter på mina föräldrar, måste jag erkänna. Men idag tycker jag inte det gör något, för jag hade inte varit där jag är idag om de hade servat mig med allting.
Thomas reagerar ibland på hur det är på träningarna. Han har själv inte alltid de bästa hästarna och det kan vara tufft. Ibland utser tränarna hackkycklingar och på läktaren sitter föräldrar som har köpt dyra ponnisar till sina barn och skrattar åt andra ungdomar som inte lyckas lika bra. En dag på en sån träning hoppar Thomas av sin häst och protesterar.
Då hoppade jag av. Och sa jag ska bli Sveriges bästa tränare när jag blir stor, sa jag bara. Det var väl det första som kickade igång mig.
Han upptäckte snart att han var bra på att hjälpa andra med deras hästar.
Då var jag nog en 18-19 år och jag tog bussen från Lund ut, utanför Lund, och jag tror om biljetten kostade 6 kronor och sen så tog jag 15 kronor och så tränade jag en shetlandsponny, en travare och en fjordhäst. Så började jag. Och sen följde jag med de här ut på tävlingar och de blev jätteduktiga på den nivån de kunde.
Så småningom ägnade Thomas allt mer tid åt träningen. Han började jobba på en ridskola och byggde upp deras tävlingsverksamhet. Han red och tävlade själv och tränade andra ekipage till framgångar.
Sen har jag coachat, jag har haft väldigt många ryttare som ridit Europamästerskap, nordiska mästerskap, SM, vet jag inte hur många ryttare jag har haft i och medaljer och så, jag har ingen koll faktiskt. Men, och jag är väldigt stolt över att jag har gjort allt detta.
Under slutet av 90-talet och början av 00-talet är Thomas en populär tränare. Många älskar killen från Lund som bryr sig så mycket om sina elever.
Jag tycker själv att min styrka är att jag tar Anna som hoppar ledeli på lika stort allvar som en som hoppar svår hoppning. Och jag är lika intresserad varje helg när det kommer videofilmer på om det är lätt E eller om det är ATG-toren. Eller, alltså jag, det bryr mig. Jag blir inte impad av vad det är, utan jag vill se mina elever. Jag blir impad över deras resultat.
Under åren som följer kommer Thomas ha flera relationer med elever. Själv kallar han det kärleksförhållanden. Men senare ska det komma fram att flera av tjejerna har en helt annan bild av vad Thomas har gjort mot dem. Ett par av dem ska berätta att de varit under 15 år när de blev utsatta för honom. Och under 2010-talet började gå allt fler rykten om Thomas. Det pratas om hur han formulerar sig i sms till sina elever. Det går rykten om att tjejerna kan få en nyckel till Thomas hus. Och en förtroendevald i en klubb säger rakt ut att Thomas är pedofil.
Nummer 205, Susanne Fälldin, samt Mercedes, gick i mål med tiden 3.00.
I den här programserien kommer vi berätta om flera män som varit och är framstående inom hästsporten. I flera fall handlar det om personer som varit med i svenska landslag och som utnyttjat sin position i förhållande till unga tjejer. Det ska också handla om de unga tjejer som varit anställda, praktikanter, ridelever eller elever vid skolor där männen arbetat. Och det ska handla om den kultur inom ridsportens topp där det ofta har varit accepterat med sexuella trakasserier, ofredanden och olämpliga relationer. Även om de allra flesta utövarna av sporten idag är kvinnor, har ridsporten utvecklats av män för militära ändamål. Och för inte länge sedan var den helt manlig värld, till stor del präglad av en militär ordning med tydliga hierarkier och disciplin.
Lära för attack! Gevär! Ut! Avsar!
Det här är mitt lilla himmelrike.
Mitt lilla himmelrike. Verkligen, jag älskar detta. Det är bara jag och mina hästar.
My Jeppsson Lindqvist har levt sitt liv till stor del genom hästar.
Lite primitivt, men det passar mig. Jättebra att göra det.
Idag är hon drygt 40 och bor en bit utanför Sundsvall. Dagarna handlar mycket om att ta hand om de två hästarna hemma i hennes lilla stall.
De är min terapi på så många sätt. Att jag är ute och rider, att man har mål och mening med allting.
I slutet av 90-talet utbildade sig My på lantbruksskola till hästskötare. Och det var första gången som hon såg hur hästkarlar kan bete sig.
Gick jag på gymnasiet då, och då hade vi en lärare som, han var inte så hemskt mycket äldre än oss.
elever. Men han hade flera relationer med tjejer i klassen. Och då, alltså jag menar, det var en av mina bästa vänner som hade en relation med den här läraren. Så att det var liksom inget konstigt att vi unga tjejer hade relationer med lärare eller män som var väldigt mycket äldre och som hade riktiga maktpositioner över oss. För det var bara så det var.
Och varken My eller någon annan av de andra tjejerna reagerade egentligen på att det skulle vara något fel med relationen. Vi har varit i kontakt med mannens handledare vid den här tiden som bekräftar att det gick rykten om honom och att hon hade samtal med honom, men att hon inte vet att något konkret hände. Vi har sökt mannen för en kommentar, men han har inte svarat. My fortsatte hålla på med hästar. Under en sommar på gymnasiet när hon var 17 år jobbade hon i ett stort stall hos en annan ryttare. Varje kväll när hans fru var bortrest var det fest.
När jag jobbade hos den här ryttaren så bodde alla vi hästskötare bodde i ett gemensamt hus. Och efter jobbet så kom han ner med sprit i vårt lilla hus då. Och vi var ju ett ganska stort gäng kan man väl ändå säga som jobbade där. Vi var ju i alla fall 5-6 hästskötare och beridare. Så då var det ju liksom så att säga fest.
En kväll kom ryttaren in till My.
När det var slut, eller ja, vad man ska säga, när folk hade börjat gå och lägga sig, jag hade gått och lagt mig, då kommer ryttaren in i mitt rum och han sätter sig på sängen och så säger han att han vill lära mig allt han kan och så börjar han liksom smeka mig på benet. Och jag minns hur jag liksom bara, jag var stel som en pinne. Jag hade liksom ingen erfarenhet av killar överhuvudtaget och det var inte så jag ville liksom att det där skulle börja.
Ryttaren förstår att My inte vill vara med honom och går sin väg. Några kvällar senare är det fest igen. En annan av tjejerna berättar att hon och ryttaren håller på att få ihop det.
Hon bara, ja han vill att jag ska komma upp till huset nu liksom så att det ska bli någonting. Och så dröjde det typ 2 minuter och sen så kom hon tillbaka till mitt rum. Hon bara, nej, jag var på väg ut genom fönstret. Men då såg jag en av de andra tjejerna som smög ut genom sitt fönster och sprang upp till huset. Så att det var verkligen så det gick till. Att man dagen efter pratade om vem hade varit uppe i huset.
Vi har varit i kontakt med den här ryttaren som har valt att inte vara med i programmet. Flyinge Kungsgård, en bit utanför Eslöv i Skåne. Flyinge är ett av världens äldsta stuterier och är idag ett välkänt centrum för utbildning och tävling.
Det är en fantastisk anläggning. Kulturarv tycker jag, ett nationellt kulturarv. Och där blev jag vd och var första kvinnliga vd:n.
Hit kommer Marianne Lilja Wittbom i början av 2010-talet för att bli skolans första kvinnliga vd. Hon är företagsledare och har också ett förflutet som hoppryttare på internationell nivå. På Flyinge är det tävlingar eller olika former av viktiga tester för avelshästar nästan varje helg. Och Marianne sugs in i miljön.
Man var ju där jämt. Och jag hade inget behov just då av att göra någonting annat. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Det här vackra byggnader, bra människor och så mycket kunskap.
På Flyinge kan de elever som går på utbildning på gymnasie- eller universitetsnivå sitta och rida sida vid sida med Sveriges absoluta elit. Och toppnamnen är också Flyinges reklampelare.
Flyinge hade ingen bra ekonomi och man hade inte råd så att säga att köpa väldigt dyra annonsplatser eller på det sättet. Men de här ryttarna, tränarna fungerade som vårt fönster utåt, som våra marknadsförare. För de syntes på tävlingar både i Sverige och internationellt samtidigt som de undervisade på hemmaplan.
Men Marianne upptäcker snart att Flyinge inte bara har gamla anor. Enligt henne präglas det också av föråldrade värderingar kring jämställdhet. Hon får höra rykten om en av lärarna som också är ryttare på toppnivå. Han är ytterligare en man som inleder relationer med mycket yngre tjejer som är i beroendeställning till honom.
Och det är väldigt svårt. Man kan ju inte genomföra ett samtal på hörsägen. Men jag gjorde det och berättade vad jag hade hört och bad honom förklara vad som kunde ligga bakom. Då sa han att det var illvilliga rykten, att det var många som var avundsjuka på honom för att han var så framgångsrik. Sen hörde jag ingenting på ett litet tag, en månad kanske, ganska snabbt. Sen hörde jag de här ryktena igen, det kom in kollegor till mig och berättade att nu måste du sätta stopp för det här. För det här är inte okej.
Några veckor senare knackar en ung tjej på dörren på Marians kontor. Gråtande berättar tjejen om ryttaren som hon har relation med och som hon nu inte kan bli av med.
Och där hade tränaren, läraren, för det var ju vad jag förstod både på dagtid och kvällstid, börjat med att ge väldigt personliga instruktioner med struket över benet för att korrigera sitsen och så vidare. Skickat sms efter skoltid och berättat, gett feedback på hennes träning. Och sen hade det här då utvecklats från lärar-elevroll till att deras kommunikation inte längre var bara inom skolans tid. Utan det var kvällstid, det var helger, det var nattetid.
Tjejen hade först känt sig glad av uppmärksamheten och bekräftad av läraren. Men sen kändes det inte så bra.
Hon kom in och hon grät och hon sa, men hur kunde han tro att jag tyckte om honom egentligen? Det är 30 års skillnad mellan oss. Hon kunde inte förstå att han på allvar hade liksom drivit på. Och det äcklade henne, tror jag, hela det här. Men när hon hade försökt ta sig ur situationen, då stoppade inte han. Utan han fortsatte med sexistiska sms alla tider på dygnet.
Nu bestämmer sig Marianne för att sätta ner foten ordentligt i den här frågan. Hon vill ha nolltolerans mot sexuella trakasserier. Hon bestämmer sig för att skaffa fram bevis och lånar tjejens telefon och tar lärarens tjänstetelefon i beslag. I dem kan hon se sms'en som har skickats mellan de båda och att allt tjejen sagt stämmer.
Genom att vi kunde läsa från bådas telefoner så blev det väldigt tydligt att det stämde det som studenten berättade och hur det hade gått till och att det hade varit under lång tid. Mm.
Vad var hans förklaring för svar?
Ja, han vidhöll att han inte hade gjort något fel.
Mm. Så han nekade inte till de här semestern och relationen?
Nej, utan han nekade till han att det var hans initiativ. Utan han menade att det var studentens initiativ. Mm. Och att han hade blivit lockad in. Mm. Och att det var, precis som man tidigare hade pratat illa om honom, så fanns det också många som ville vara i hans närhet. Eftersom han då var den här kända idolen. Och han försökte alltid säga nej. Men i det här fallet hade han inte klarat av att säga nej.
Läraren stängs av och ska genomgå en behandling med psykolog. Men han väljer att avbryta den och istället sluta. Marianne väntar sig nu att Ridsport Sverige ska följa efter och visa att man inte accepterar sexuella trakasserier. Men Svenska Ridsportförbundet gör en helt annan prioritering än vad Marianne hade väntat sig. Enligt henne fortsätter de att anlita ryttaren för olika uppdrag i förbundets regi, trots att han har stängts av på Flyinge.
Så vi hade ganska irriterade samtal, kan jag säga, med varandra. Jag var oerhört besviken och jag uppfattade att de inte alls förstod i signalvärdet att ha nolltolerans överhuvudtaget och att förevisa, att föregå med gott exempel på vad som är rätt och fel.
Svenska Ridsportförbundet säger till P1-dokumentär miniserie att de inte vill kommentera enskilda fall. Efter händelsen med ryttaren reagerar flera andra män som på olika sätt är knutna till Flyinge genom att vilja stötta honom. Några månader senare får Marianne höra talas om en mansgrupp som enligt henne pratar skit och ifrågasätter att tjejen skulle ha blivit utsatt.
Jag blev oerhört besviken, kan jag säga. Oerhört besviken. Jag kan förstå om man vill stötta en kollega som har problem, oavsett om det är alkohol eller drogproblem eller sexmissbruk eller vad det nu är. Att man vill stötta den personen, men man kan ju aldrig stötta själva företeelsen. Det visar ju att det finns en helt felaktig kultur.
Vi pratar med en av dem som ska ha varit med i den här gruppen, men han vill inte svara på frågor om det. Vi har också varit i kontakt med ryttaren som har valt att inte medverka i programmet. Däremot berättar han att han har skickat sms till eleven men nekar till att det skulle varit något opassande. Och han nekar också till att de skulle haft en relation. Han säger att han idag ångrar att han skickade smsen. Och det finns fler exempel på lärare som samtidigt är framgångsrika inom hästsporten och som har inlett relationer med elever. På en gymnasieskola med inriktning häst jobbar under 2010-talet ytterligare en lärare som samtidigt är framgångsrik i sporten. Läraren inleder minst en relation med en elev under sin tid på skolan. Efter att uppgifter om det kommit fram så kommer han och skolan fram till att han ska sluta. Svenska Ridsportförbundet får information från skolans ansvariga om det här. Men förbundet väljer trots det att låta den aktuella mannen leda ungdomssatsningar i förbundets regi. Inte heller det här vill Svenska Ridsportförbundet kommentera. Ingen av de händelser som vi har berättat om här har lett till polisutredningar. Ofta handlar det snarare om ett olämpligt än olagligt beteende. Men det finns händelser kopplade till hästar och ridsport som har gett långa fängelsestraff. Ett exempel är en dom från 2008 där en ridlärare döms för att ha förgripit sig på flera flickor under 15 år som han fått kontakt med genom ridskolan. Ett vittne berättar om förhållandet mellan den manliga ridläraren och hans elever som då var i tidiga tonåren. En ridlärare blir lite som en popidol. Runt denna blir det kaotiskt och alla elever vill ha lite uppmärksamhet. Flickorna har flörtat med honom som om de varit vuxna. De är mogna och ganska aggressiva, säger vittnet under rättegången. Mannen döms sen till flera års fängelse för att ha förgripit sig på och inlett relationer med barn under 15 år. Under 2018 publicerade Sveriges Radio en dokumentärserie om en ridskola som drivits av en man som tidigare hade dömts för sexualbrott mot barn. I serien kom också fram nya uppgifter om till dess okända övergrepp. Mannen hade kunnat fortsätta att driva ridskolan som medlem i Svenska Ridsportförbundet trots att förbundet kände till domen mot honom.
Man ska också veta att det här med att vara kille i ridsporten, hur uppvaktade vi blir.
Tillbaka till Thomas Hammar, hopptränaren från Lund, som under 90-talet och tidigt 00-tal blivit ett namn inom ridsporten.
Det är väldigt mycket så, och det är väldigt, finns ju också tyvärr en liksom trend och på de här stora tävlingarna. Jag har själv aldrig varit en sån som gått på ryttarfester och varit på de här ställena, men det vet jag ju att folk säger, det är bara att ta på sig ett par vita ridbyxor och gå ner på Falsterbo så blir det spring efter dig.
Kön till hans träningar är lång och han tävlar också en hel del själv. Att vara framgångsrik ryttare är något som lockar tjejer, märker Thomas.
När jag har levt och varit singel och sånt så har jag nog blivit, jag är både smickrad och i min ensamhet, va. Så det är faktiskt väldigt svårt att säga vad man känner, men
Är det en bekräftelse?
Ja, typ så, i så fall.
En nyårsafton i mitten av 00-talet händer det någonting som än idag påverkar Thomas. En av hans tidigare elever och han smsar på kvällen. Hon är på fest och hon är full. Hon är 15 år. Han närmar sig 35. Uppgifterna om vad som sen händer skiljer sig åt, men kvällen slutar i Thomas säng. Du har hört den första delen av serien Hästkarlar och stalltjejer. I nästa avsnitt...
Om jag till exempel stod och böjde mig ner för att ta på benskydd på en häst och han gick förbi så kunde han klappa till mig på rumpan.
Från blogginlägget skrevs, det tog 2 veckor så var mina inkomster 0.
Producent var Ylva Lindgren, slutmix Tor Sigvardsson. Programmet gjordes 2022 av Anneli Frank och Sigrid Etzenius.